Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
Varmt välkomna till Agendasättarna, en intervjupodd som görs av mig, som heter Anders Sedhamre och som nås på Twitter där jag finns på Anders Sedhamre. Sponsrar denna podd gör NordicBet fortfarande, spelbolaget som sätter höga odds, fair play och kundupplevelse på agendan. Tusentals spelmöjligheter när som helst på dygnet. NordicBet är alltid öppet. Du som inte har testat dem än kan få ett riktigt bra välkomsterbjudande. Öppna ett konto och ladda det med pengar som matchar NordicBet med 100% upp till 1000 kronor. Skulle du dessutom inte få in ditt första spel behöver du inte deppa ihop för det. Du får nämligen pengarna tillbaka om ditt första spel inte går in upp till 500 kronor. Allt om deras odds finns på adressen nordicbet.com. Och glöm inte där då att uppge bonuskoden AGENDA när du laddar kontot för första gången. Du ska inte heller glömma att du måste vara minst 18 år för att spela. Agendasättare denna vecka är Radiosportens programledare, reporter och referent Susanna Andrén. Hon har fått fin kritik på sistone kring hennes kommentering där i alla fall jag har hört många vara förtjusta över att en kvinnlig referent gör herrfotbollsmatcher i stor utsträckning. Om detta diskuterar vi en del, jag och Susanna, men ni får också höra om arbetsklimatet på Sveriges Radio. Om Andréns kärlek till sin arbetsplats, om hur tv inte alls lockar, om dialekt, om hennes musikintresse, tatueringar och varför hon gillar gin och tonic. Härligt snack alltså, här är Susanna Andrén.
Och Len har vi där också, det är strålande. Mycket välkommen Susanna Andrén.
Tack.
Du berättar, du har släppt in mig här i Radiohusets innersta kärna, berätta.
Ja, vi sitter ju i vår lilla skrubb här som känns som att den aldrig kommer bli färdig. När vi, du har ju själv varit här, du vet ju att de är hyfsat nya de här studierna ändå. Men den här lilla plutten, nu sitter vi i kärnan för vad som är Champions League Arena-studion. Hur många kvadrat kan det vara? 10.
Ja, högst va?
Jag är jättedålig på att uppskatta sånt där. Ändå en pytteliten tv-apparat, en jättestor och en mellanstor. Där sitter vi och kollar på fotboll, Rickard Henriksson och jag, och snackar Champions League.
Ja, men det är jättebra, för då börjar vi med det. Klargör först vad du gör på Sveriges Radio.
Ja, alltså när man jobbar på Radiosporten så gör man ju så väldigt mycket olika saker. Man är ju nyhetsreporter, nyhetssändare, alltså att man står i studion och skickar ut nyheterna. Man är programledare för Sportextra, man är så kallad sidekick i Sportextra. Man kan sända nyheter på morgonen, man kan referera olika idrotter. Och jag gör väl allt det där, liksom. Mest fotboll, eftersom jag också pysslar med vårt poddmagasin Fotbollsarena.
Ja, som spelas in i detta rum.
Ja, inte alltid just i detta rum, utan i studion intill. Men Champions League-arenan är här inne.
Många ord.
Ja.
Du berättar själv att du mest gör fotboll. Vilka sporter föredrar du? Kan man ha en sån idé om man jobbar på Radiosporten där det är så brett ändå?
Man kan nog ha en sån idé, men det krävs nog att man ändå har en större kompetens än så. Det tror jag mig veta att de tänker från ledningshåll också. Att man kan inte vara så pass smal om man ska jobba på Radiosporten. Vi pysslar, alltså om man tittar på tv-sidan så snackas det mycket om rättigheter och så vidare. Vi har ju alla rättigheter i princip som vi har råd med på Radiosporten, och då gör vi ju sommar-OS och vinter-OS, och sen så är vi ju inte en så stor redaktion som tv skulle ha varit om de hade gjort allt det där, så att då måste ju alla kunna ganska många olika saker. Det blir lite som nyhetsreportrar att jobba, tänker jag, sådana som inte är specialiserade på exempelvis inrikespolitik eller så, då måste man ju pyssla med olika grejer, så att det gäller ju att man har koll på det mesta, men fotboll är väl min huvudsyssla, och handboll såklart, herregud. Nej, från Partille.
Ja, vi kommer återkomma till det senare. Det är klart att du är med på handbollen. Du är då med SVT:s morgonsoffa också ibland.
Mm.
Hur vill du beskriva skillnaden mellan radio och tv?
Sminkning. är väl min största skillnad. Men det är ju inte så... Det är inte så mycket tv på det sättet att sitta i en morgonsoffa i en panel. Utan det blir ju bara snacka. Man behöver inte tänka så mycket bilder eller sådär. Jag vet faktiskt inte vad som är stora skillnaden. Jag har aldrig jobbat med tv på det sättet. Jag har knappt gjort tv på journalistutbildningen för att jag var så inriktad på radio från början. Liksom. Men jag tycker att det är lite knepigt att jag ska behöva tänka på hur jag ska se ut hela tiden. Jag försöker alltid säga till dem och sminka mig så lite som möjligt. Det är ju... Plötsligt när man är kvinna och ska sitta där så ska det ju vara en hel massa tjofs i ansiktet. Medan snubbarna bara får lite puder så att de inte är glansiga. Liksom. Men annars tycker jag inte att det har varit någon större skillnad just där.
Du berättade att du var relativt säker på att du ville göra radio. Kan du inte berätta lite om den tanken och hur det växte fram?
Det har framförallt... Jag är sån här som dåligt minne liksom, eller barndom och sånt där. Men på journalistutbildningen i Göteborg så finns det en otroligt duktig lärare som är Maria Järvelycke. Alla som har pluggat i Göteborg pratar liksom med henne och får något glansigt i ögonen. Så där. Hon är riktigt duktig. En av de bästa radioreportrar som jag har stött på. Grym på ljud och berättande och sen nyhetsvärdering och sånt också. Så att det blev liksom... peppande att göra den grejen med henne där, med reportage och dokumentärer och även sändningar och sånt som vi gjorde på utbildningen. Men sen så, alltså jag har ju hittat så här band hemma, kassettband, jag har gjort radioprogram till mina föräldrar i julklapp och sånt där. Det har ju alltid varit kul liksom med ljud, jag har ju också alltid gillat musik så det hänger ihop på något sätt. Och sen radiosporten har jag ju lyssnat på sen jag var toddler.
Du berättade själv om dina roller tidigare. Vad är roligast av att intervjua, programleda eller referera / kommentera?
Det är så tråkigt där, men det som är så roligt är att man får göra olika grejer på radiosporten. Till exempel kunde jag känna efter fotbolls-EM nu i sommar. Så blev det ju att jag gjorde matcher varje dag emot slutet. Det var ju verkligen en ny stad, ny arena varje dag. Och så kom jag tillbaka efter en halv veckas ledigt och hade direkt en match i damallsvenskan och sen efter det en match i allsvenskan. Och då kunde jag känna, vad tusan det här är. Nu var det inte lika kul just idag att göra det här. Jag hade gärna suttit i studion och häckat i 5 timmar. Liksom. För det är det som är det roliga, att man får göra de olika grejerna. Och det hjälper liksom varann också. Sportextra är ett sånt komplext program. Att ha koll på som programledare. Om man inte är ute på arena och haja vad det innebär att vara den här producenten som en programledare ändå är. Eftersom det är den som hela tiden beslutar vilken arena ska höras härnäst. Det finns ju liksom ingen ute i ett kontrollrum som säger det. Utan det är programledaren som bestämmer det. Om man då inte har varit på arena själv och gjort de grejerna. Och är van vid att höra alla de här kommandona som kommer från de som inte är ute i sändning. I lurarna. Så blir det svårt att göra det. På ett liksom, optimalt sätt. Eller så nära på det. Så det är det som är roligt att göra olika grejer. Och också alltså, göra matchintervjuer direkt på en landskamp. När man har, det är 5 minuter från slutsignalen. Och man har hört referenterna i radio. Vad de har liksom pekat på. Och vad experterna har tyckt till om. Att man kan få liksom ett direkt svar på det. Det är också skitkul. Att koppla ihop sändningen på det sättet. Det var tråkigt att jag tyckte att allt var roligt.
Nej, men omväxlingen förnöjer kanske. Ja, men
omväxlingen förnöjer verkligen, så är det.
Du kan vara rätt så vass i dina intervjuer, vissa jag har hört, när du ställer dina frågor, det vill säga. Gör du det medvetet som ett journalistiskt trick eller ligger det någonting i din personlighet?
Hur tänker du då på vass? Är det något speciellt
du
tänker på?
Nej, men att du är rätt, kanske håller dig fast i vissa frågor eller är rätt modig i vissa lägen som inte är jättevanligt kanske i branschen.
Fast jag tycker just det, om man tänker på en fotbollsmatch exempelvis, nu pysslar jag absolut inte bara med fotboll, men då, eller en som har blivit väldigt omtalad, liksom jag gjorde en intervju med Al-Hajji Gäng efter OS i friidrotten där, stavhoppet, och han inte klarade någon höjd tror jag i kvalet. Och då har vi suttit och hört vår expert i radiosporten Miro Sala som snackar hela tiden om att det är dåligt, det är uselt, det är piss liksom. Då kan inte jag sitta och göra en så här gullig gull, vad synd om dig att du inte klarade att ta till final eller klarade en enda höjd. Det kan jag inte göra. Vi måste ju följa upp det som experterna har sagt. Och jag tycker att det blir ganska lätt för mig i en sån situation att känna att jag skippar liksom en bekväm stämning om det finns tydliga frågor som svävar i luften ifrån sändningen som har varit.
Ja, Al-Hajj-gäng, det blir ingen stavhoppsfinal. 5.35, fyra misslyckade försök faktiskt. Vad var det som hände? Varför funkar det inte?
Det blåser ganska runt här idag. Alltså, ibland blåser det motvind, ibland blåser det medvind. Och ansatsen fick jag inte riktigt att stämma idag. Det blev olika varje gång. Jag kom olika till upphoppet hela tiden, vilket innebar att jag fick liksom ingen stabilitet med det materialet jag hade.
Men 5.35, ska du inte lyckas bemästra vindar på den höjden ändå?
Som sagt, det var inte hela hoppningen som var problemet idag, utan jag tror inte någon av försöken var bra, utan det var ju det att när jag väl får motvind så blir det krampaktigt och det blir att jag desperat försöker komma till ett upphopp och hoppen blir liksom inte, jag får ingen fart i hoppningen.
Varför?
Som sagt, när man springer in i motvind så blir det lite krampaktigt istället för att slappna av. Det är kanske... Det är så jag kan förklara det.
Men hur mycket fysik och hur mycket skalle är det som påverkar där?
Det är klart det påverkar mentalt när man känner att man har vinden i ansiktet. Och sen andra stunden så är vinden stilla. Men som sagt, vad jag kan sitta här och försöka förklara det, det är liksom ganska meningslöst. Utan det är, jag löste det inte idag helt enkelt. Utan det är, så är det.
Hur känns det? Ännu en nolla, ännu en missad mästerskapsfinal.
Nej, det känns otroligt tungt, det är det. Det är verkligen, utan det är... Jag vet inte riktigt vad jag ska säga eller vad du vill att jag ska säga. Det känns inget bra helt klart, så är det.
Jag vill ingenting, jag vill bara att du ska förklara för mig hur det gick till och hur du tänker. Men om vi blickar framåt, hur ser du på framtiden nu? Du har haft två tuffa år och inte lyckats ta dig till finaler. Hur tänker du framåt?
Ja, just nu tänker jag inte överhuvudtaget, utan jag får försöka smälta det här och sen så göra en utvärdering här efter och se vart jag hamnar någonstans. Det är väl den enda förklaringen jag kan ge dig just nu.
Så det är väl medvetet på det sättet? Det finns ju nyhetsvinklar i sport också. Man får ta tillvara på dem när de finns, för det är inte så jäkla ofta.
Du har fått god kritik som fotbollsreferent. Varför tror du att du har fått det?
Jag hoppas det, för att jag är bra. Att jag gör det bra. Jag tror att det finns ett uppdämt behov och önskan efter att det ska finnas en kvinnlig referent som klarar av att göra ett stabilt jobb liksom. Det märker jag ju på lyssnare som hör av sig, framförallt under fotbolls-EM som var i somras på damsidan, att det är många som är glada bara av att höra en tjej som gör det. Då blir de nöjda. Det är ju en positiv kritik som inte är så mycket att ta sig till egentligen, eftersom jag är kvinna, så är det. Jag vet inte. Jag har ändå på något sätt, tänker jag själv, blivit så bekväm i det att jag kan vara mig själv i den situationen ganska mycket. Det kanske ändå är något som gör att det sticker ut lite grann. Eller att jag i alla fall inte låter som att jag härmar en massa personer hela tiden. Det kanske vissa uppskattar då och vissa inte gör.
Känner du att du är duktig rent fotbollsanalytiskt, eller har du en journalistisk ådra vad gäller att förmedla vad som händer på planen som är större än den fotbollsanalytiska? Förstår du den luddiga
ja,
frågan?
Ja, absolut. Jag förstår. Fotboll har jag väl ändå förstått mig på, såklart, eftersom jag tittat på det ända sedan jag var liten och spelat själv på en väldigt låg nivå, ska betonas. Så att jag förstår fotboll, men det där blir jag verkligen bättre på, för att man måste göra det i den situationen också. Se fotboll, referera fotbollen och kunna upptäcka de taktiska förändringar eller så som sker i matcher och kunna förmedla det. Men jag tror att för min del så var det att börja med att bli bekväm med och också kunna liksom se någonting, få in det i skallen och sen få ut det ur käften vad det är jag ser. Där började det. Nu har det kanske kommit längre på så vis att jag också kan dra slutsatser av vad som händer och göra analyser. Också att om man liksom refererar ett visst lag många gånger så vet man ju hur de spelar, och då blir det också lättare att göra taktiska analyser. Sen så tar man hjälp av dem man jobbar med också. Jag har ju lärt mig utav alla de här grymma, liksom Dagge Malmqvist och Christian Olsson och Rickard Henriksson framförallt, som jag jobbar väldigt mycket med. Som ju på något sätt ändå har varit med i min utbildning. Så.
Det är få kvinnor som refererar fotboll. Vad är din gissning på varför det är så?
Ja, alltså det är ju färre kvinnor inom branschen överhuvudtaget. Sen tror jag det förutsätts kanske att man inte vill göra det också. Jag vet inte, du och jag jobbade ju en sommar på Radiosporten. Det var väl 08. Jag tror att du refererade fotbollsmatcher då.
Ja.
För Radiosporten. Och det var ju liksom en schemaläggningsfråga. Sen så kanske du också uttryckte en vilja att göra det. Jag hade ju då varit här ett halvår som praktikant och det var liksom aldrig på frågan att jag skulle göra en match. Och det var ingenting jag själv absolut ville göra. Jag var liksom glad över det jag gjorde och tyckte att det var spännande. Och jag har aldrig haft någon så här extrem drivkraft att jag ska bli fotbollsreferent eller referent överhuvudtaget. Jag har inte varit rädd för det heller så jättemycket. Så där tror jag det är en ledningsfråga, en attitydsfråga därifrån, att man förutsätter att unga killar som kommer in på en redaktion vill pyssla med det. Om jag tittar på Radiosporten, för att här är det ju ändå att man gör olika saker. Man anställs inte enbart som referent. Så. Sen tror jag också liksom, med tanke på hur arbetslivet och samhället ser ut i stort, så blir det ju att kvinnor per automatik tänker lite mer säkert. Liksom. Man ger sig inte in i en bransch där det handlar mycket om att bli utlasad och inlasad och utlasad och framförallt och utlasad. Och sådär. Så då finns det inte så många kvinnor inom branschen kanske. Kanske satsa på någonting annat. Du kommer ändå få lägre pensioner framöver när vi blir gamla. Så att då vill man kanske se till att man har en pension överhuvudtaget. Och då tror jag en del kanske tänker säkert också i var i det är lättast att vara nöjd med det man pysslar med och ta lite färre risker, mindre risker. Så. Men jag tror framförallt det är egentligen en ledningsfråga. Vi har ju haft projekt på Radiosporten med referentgrupper där man har satsat på unga kvinnor och utbildat dem och gett dem verktygen. För det är ingenting man föds till, det är liksom ingen talang man har bara för att man har gått en journalistutbildning och refererar sport. Det är ju ingenting man pysslar med där. Utan man måste ju liksom lära sig. Det finns ju extrema mallar för hur man faktiskt kan lägga upp ett referat som man måste känna till för att kunna göra det. Eller måste, men det är bra.
Är du glad och nöjd över den situationen du är i, att du faktiskt är en av få kvinnor som kommenterar fotboll?
Vadå, som att jag skulle vara stolt över det?
Ja.
Nej, inte ur det perspektivet. Jag råkar vara kvinna liksom. Jag jobbar med det jag jobbar med.
Vilka är dina förebilder i branschen?
Oh, det finns jättemånga. Det finns ju alla som jag jobbar med är mina förebilder på ett sätt. Jag har aldrig riktigt haft idoler så någonsin inom några genrer av...
Patti Smith kanske?
Ja, precis. Kanske Patti. Eller Frida Kahlo. Men det är ju inga idoler heller. Men förebilder... Christian Olsson, Dagge Malmqvist tycker jag är fantastiska referenter. Jag tycker Anja Gatu gör ett otroligt intressant jobb på Sydsvenskans sport. Hon är en sån som jag tidigt också inspirerades av redan när jag läste Fittstim när jag var 17-18 eller sånt där. Simon Bank skriver ju otroliga kröniker och har ett spännande perspektiv liksom på sportvärlden som jag tycker är en slags förebild på det sättet.
Det här är en podcast från Expressen.
Du trivs rätt bra på Radiosporten.
Oh.
Berätta om det härliga gänget.
Ja, men det är riktigt härlig stämning alltså. Det är så himla fint. Vi jobbar ju så mycket tillsammans med liksom sportextra sändningar. Det kan ju vara 10-12 pers som är inblandade och på mästerskap och sånt också. Det finns liksom ingen prestigetanke som jag känner av att åh, nu får hon göra den där matchen och det skulle jag vilja ha gjort och så går man och klagar hos chefen. Det finns liksom inget sånt. Mycket härliga diskussioner också. Våra morgonmöten kan ju vara evighetslånga för att vi går in på någon detalj. Och ibland är de jättekorta, så det är inte så. Och det är inte så att vi är ett fantastiskt nyhetsklimat som gör att vi diskuterar allting. Men det är liksom härligt och vi gör grejer tillsammans. Så det är glatt och socialt. Riktigt fint faktiskt. Trivs otroligt bra.
Skulle du kunna tänka dig att lämna radion för ett mer lukrativt arbete någon annanstans?
Man ska ju aldrig säga aldrig i en intervju. Nej, men inte just nu. Nej.
Är du nyfiken på ett annat medium om jag säger så? Du berättade precis att du har alltid tänkt på att du vill jobba med radio även som ung, men finns det några tv-tankar? Kanske skriva saker och ting?
Snarare skriva i så fall. TV har jag aldrig riktigt funderat på som ett jobbalternativ. Så. Aldrig varit en sån. Det finns ju, alla pratar ju om det på det sättet att man har jobbat. Om man har jobbat på Radiosporten liksom, och gjort grejer här, så är ju nästa kliv att man ska gå till TV. Jag vet inte hur många gånger jag har fått frågan liksom, aha, så när blir det TV då? Och vart skulle du vilja jobba på TV då? Som att det per automatik är nästa grej man ska pyssla med. Varför kan man inte få vara på Radiosporten i hela sitt liv? Eller varför kan man inte efter Radiosporten gå och skriva liksom? Varför måste alla se det så? Och duger inte med att jobba på Radiosporten då? Jag fattar inte det. Jag pratade precis med Dagge Malmqvist om det. Han har ändå varit här sedan, vad var det nu? 87, 88. Och det är klart att han kanske har varit sugen på att göra andra grejer. Det är inte jättespännande tanke att man skulle vara här i 30 år till när man går i pension. Just för att man skulle då ha varit på ett enda ställe. Men jag köper inte den liksom kopplingen att man direkt då när man har gjort radio sen ska man gå och göra TV. Jag tycker man nedvärderar Radiosporten då också, som att det inte skulle vara gott nog.
Vad är det sämsta med Sveriges Radio?
Ja, kanske...
Trist byggnad.
Det är Stasi. Herregud, den här byggnaden. Ja, den är... Nu har ju vi i fred någon slags K-märkt redaktion här. Man får inte pilla någonting. Där får inte bygga något om inne i vår lokal. Inte för att den är fantastisk, ska jag säga till lyssnarna. Den är okej. Men... anställningspolitiken är väl inte den bästa heller. Det är ett riktigt pissigt företag på det sättet faktiskt. Och sen så är det ju ganska byråkratiskt allting. Det finns ju exempel på när vi skulle få nya tv-apparater. Jag vet inte hur många månader det tog innan liksom SR-bygg eller vad de nu kan heta kom och skruvade upp dem där. Många sådana bromsklossar liksom. Och även ekonomiskt så... Det påverkar ju anställningspolitiken, men även vad man kan göra rent som redaktion om man vill åka på reportageresor eller sånt. Det är inte så att vi har extremt mycket pengar att röra oss med.
Hur känner du att Radiosporten står sig prestigemässigt hos utövare och ledare?
Jag tror att vi ses som trygga och snälla och det är inte alltid bra såklart. Eller det kan ju vara tråkigt såklart, men det är sällan problematiskt att ta kontakt med någon. Och försöka få dem att snacka om någonting. Samtidigt som att det ibland då inte kommer med sån tyngd som det skulle göra om det är en tv-kanal exempelvis. Det är bara att titta på sitta ner stunden med Zlatan Ibrahimovic. Liksom. Nu är vi ett sändande bolag på radio. Det är inte lika självklart att vi ska få liksom en kvart med honom inför en stor landskamp och sitta ner och ha ett eget snack. Nu har vi haft det. Ska sägas. Och jag vet inte, för det är ju inte på min nivå man för de diskussionerna med landslaget eller Zlatan för att få till de stunderna. Men det är en känsla av att det är inte lika, man kommer inte med lika liksom, stor tyngd när man gör sådana förfrågningar. Samtidigt som det, på andra håll kan det vara jäkligt tacksamt för att små sporter exempelvis också. Att de är ju glada över att Radiosporten ur sitt public service perspektiv ju bevakar deras idrotter. Men ändå ganska lätt att ringa och säga att man kommer från Radiosporten. Jag tror att det är schysst.
Hos publiken kan du resonera lite om trovärdigheten där. Hur känner du att SR står sig bland lyssnare?
Jag tror trovärdigheten är ju jäkligt hög. Det visar ju alla sådana här undersökningar och sånt. Sen, det är inte riktigt så att man går till Radiosporten för att se senaste nytt kring liksom olika saker. Om man tittar på webbmässigt exempelvis, då är ju Sportbladet helt överlägset, så alla går in där och kollar. Samtidigt vet man ju att om Radiosporten säger någonting i sina sändningar så är det oftast att allting är klappat och klart med en övergång exempelvis. Vi pysslar inte med rykten och sånt. Det är ju en tydlig tanke kring vårt nyhetsarbete. Men just nyhetssidan är vi ju inte så vassa på, men det är för att vi gör så jäkla mycket annat liksom. Så det blir svårt att hålla uppe den nivån som andra redaktioner har. Men jag tror vi är nog lite snälla så, även från lyssnarperspektivet, att vi är trygga, lite gammalmodiga säkert också. också tråkigt.
Ja, när du säger gammalmodig så tänker jag på nästa fråga. Hur känner du inför det faktumet att man rapporterar kanske elitresultat eller allsvenska resultat på morgonen när det skedde kvällen innan?
Ja.
Vilket var en sak för 25-20 år sedan såklart. Men som är en helt annat landskap idag med smartphones och allt vad man har. Hur tänker du kring det där? Och finns det ett snack om den typen av nyhetsrapportering på redaktionen?
Absolut, det snacket finns jättetydligt just utifrån det där perspektivet. Att det är liksom gamla tider att göra det. Och jag tror vi gör det liksom mindre nu än vi gjorde bara för 2-3 år sedan. Just att rabbla resultat, det är liksom inte grejen. Men det är klart att det sitter ju i väggarna lite också. Man måste ju tänka om då, vi gör ju intervjuer efter varenda jäkla elitseriematch i hockey. Och varje fotbollssvensk match på här sidan. Så att det finns ju liksom material att ta om man istället vill illustrera någonting som har hänt. Och kanske blicka framåt då. Men det försöker vi faktiskt, och det pratar vi mycket om, jobba oss bort ifrån på Radiosporten. Att bara rabbla resultat på morgonen, det håller liksom inte. Det är inte intressant. Vem lyssnar? Vem tar in det? Vem antecknar? Det är det man får göra i så fall.
Och som sitter hemma med tabeller kanske och ja, skriver själv.
Det finns de också. Det finns de också. Och det är härligt.
Kan du inte beskriva lite hur nervös du är och vilka typer av känslor du har innan du ska göra ett sportextra där 1 miljon minst lyssnar?
Ja, men jag blir aldrig nervös. Jag har aldrig blivit det heller. Nej. Jag ser väl till och liksom... jag blir väl inte nervös bara därför att jag förbereder mig så pass att jag liksom kommer över den tröskeln. Det är, liksom, det är inte så att jag ens känner 5 minuter nervositet innan jag då har sett till och känner att jag har koll på läget. Utan jag bara har det från början. Det är ett jobb, vad tusan. Det är klart man kan vara lite spänd inför vissa uppgifter om man ska göra någonting för första gången eller sådär. Men jag tänker... nervös blir jag inte. Snarare peppad. Eller uttråkad i vissa fall. Om jag inte är sugen på att jobba just den dagen.
När blir du uttråkad? Vadå?
Nej, men vadå? Alltså... och sitta fjärde kvällen i rad med ett sportextra. Om det inte finns några klockrena spännande reportage. Eller några klockrena intressanta matcher i någon serie som ska ske. Liksom. Det är inte den mest inspirerande dagen. Eller en nyhetsreporterdag när man ska ringa och kolla några tips eller någonting. Och det inte händer något. Man inte får tag på någonting. Och man bara sitter där och inte har gjort någonting. Man har ju gjort jättemycket för att man har kollat grejer. Men det blir liksom ingenting utav det. Då är man ganska sugen på att sticka hem direkt 16.07.
Måndagar är det tungt va? På Sportextra kvällen där. Det sker inte så jättemycket va?
Nej, det där, fast nu har det blivit mer utspritt också. Så ser det ut nu. Det är ju samma. Vi har ju traditionellt sett aldrig sänt Sportextra på fredagar. Men det blir mer och mer också. För att det blir fotbollssvenska matcher där och hockeymatcher och allt vad det är. Så det där sprids ut också. Sen har vi ju podden då, Fotbollsarena Radiosporten på måndagar. Och det går ju till viss del även i Sportextra, så att jag jobbar ju med det nästan varannan måndag nu. Så måndagar för mig är ju toppen dag för tusen.
Har det kraschat för dig någon gång när du har stått i direktsändning?
Ja, det har hänt flera gånger. Det var någon gång när jag skulle göra en nyhetssändning som var 3 minuter och det var nog i början. När jag skulle påannonsera ett inslag, drog i regeln då för att dra igång det där inslaget och så var det fel inslag och så skulle jag på nästa inslag, men det var ju det precis som jag hade kört iväg, så att jag fick stå och prata i 3 minuter istället. Och det hade jag ju som tur var förberett för utifall att någonting skulle krascha. Så det har jag gjort. Sen har det ju tekniskt sett, radio och teknik, man sköter ju sin egen teknik oftast. Det är mycket sånt som skiter sig, många små saker. Du vet, man har glömt att det ska vara ekonyheter i ett sportextra så att man fortsätter pladdra på och massa sådana saker. Svurigt har jag gjort tusentals gånger. Det är ju vad andra anser vara att allting kraschar, att man tappar det. Jag tycker att det är lite kul.
Vilka egenskaper har tagit dig hit, tror du? Du är i början av ditt yrkesliv, men ändå.
Kanske då att jag inte blir så nervös. Det är väl en bra grej, tänker jag. Att jag ändå är ganska ambitiös i mina förberedelser inför saker. att jag har en bred koll på idrott. Jag har ju alltid varit och kommer alltid vara en sån som tittar på allt när det är OS. Alla idrotter liksom är spännande då, tycker jag. Har ju koll på de grejerna. Sen så tror jag inte man ska underskatta liksom sociala kompetenser och sånt när man kommer in på en ny redaktion. Att kunna vara lugn och trygg och lägga sig i diskussioner och sånt. Och då vill jag absolut inte säga att jag var en idéspruta första veckan när jag var på Radiosporten. Jag var nog jäkla tyst då. Vissa kanske trodde var blyghet eller osäkerhet. För min del var det mer att man bara ville känna av hur folk var här. Liksom. Så det tror jag är några egenskaper.
Du har följt både herrlandslaget och damlandslaget i fotboll en stund. Har du några anekdoter du kan ge lyssnarna?
Ja. Jag har några stycken. De är inte jättespexiga. Men det var ju väldigt roligt efter damerna tog VM-brons där 2011. Det var otroligt kul. Då var jag intervjureporter på det mästerskapet i Tyskland. Stod ju där i environgerna under den här arenan. Och det kom liksom spelare med champagneflaskor och de var helt tokiga liksom. Och de var ju i upplösningstillstånd, de var ju helt galna, de sprang omkring där och man fick intervjua någon och det var spexigt hit och dit och de drog i folk och allt vad det var. Och sen så var det som att de blev helt sysslolösa och bara stod där, vad ska vi göra nu då? Vi har ju så mycket energi och så mycket glädje, vad fan ska vi göra? Och så börjar någon ropa, det här finns också på band inspelat, börjar någon ropa, ja men Susanna, hon ska ner i poolen, vi kastar henne i poolen! Och jag hade ju liksom headset på mig, var inkopplad i en stor elektrisk apparat som stod där nere. Jag bara, nej, vi vill inte ha en död radioreport, så här, det har varit riktigt tråkigt. Men det var ju riktigt nära att jag blev kastad i poolen, bara för att de hade så mycket glädje som de inte fick utlopp för. Det var roligt att vara med om. Det smittar ju så jäkla mycket, det är fantastiskt. Sen finns det ju någon gång när Kim Källström var en fantastisk intervjuperson när jag tror vi, det var nu i våras tror jag när jag intervjuade honom, det var i direktsändning då direkt efter någon kvalmatch där på Friends, ja, och fick jag höra i örat precis när intervjun började, 1,5 minut kvar tills vi slutade sända, och jag bara oj då, hur 17 ska jag hinna med den här intervjun, började prata och fråga honom frågor och så ställer jag en sista fråga som jag tänker att han bara kort ska svara på, men han var pratglad. Jösses, bara det är ju häftigt.
Partille connection.
Ja, kanske var det som var grejen. Och jag började göra det här tecknet liksom, sluta prata. Och han rundade av alldeles perfekt så att jag i mitt öra fick höra bara slutet på våran slutsignatur. Det var snyggt. Inte lika roligt dock. Så många fler, jag vet inte om jag har så många roliga anekdoter.
Blir du liksom god vän eller bekant med vissa spelarna när du träffar dem så ofta, känner du?
Nej. Inte på ett privat plan. De vet ju inte vem Susanna Andrén är privat. De får ju aldrig se den personen. Och jag vet ju inte vilka de är privat. Man blir bekant på så vis att man känner igen varandra. Och att man kanske har bättre kontakt med vissa personer i intervjusituationer. Men nej. Och det vill jag inte vara heller.
Jag tänkte att du skulle säga det.
Du som inte ung, otippat.
Som ung och tjej, har du upplevt sexism på något sätt?
Ja, det har jag väl. På så vis att folk ju kan kommentera hur man ser ut. Bara sådana grejer liksom. Och det är ju sexism på ett sätt, att man står och intervjuar och det kommer någon fram från landslaget, liksom ledning eller whatever det kan vara. Oj, vad du var fin idag då, och liksom börja snacka om hur man ser ut och sådana grejer. Och det görs även mot de manliga reportrarna, absolut. Men anspelningar också på kanske hur man ser ut, om någon tycker att man ser bra ut eller sånt. Som ju kanske inte hör hemma just i det läget.
I branschen också, har det hänt någonting? Att du har liksom blivit negativt förfördelad på något sätt?
Inte mer än utifrån hur strukturerna ser ut, som vi var inne på tidigare med liksom hur man förutsätts göra vissa saker bra och vissa inte. Liksom. Det blir ju lätt att kvinnor i etermedier och på Radiosporten också då hamnar i studion. Liksom. Hamnar inne på huset, kommer aldrig ut, träffar inte folk, skickas inte ut på såna här akuta grejer eller på matcher för att referera dem Och det är väl liksom en struktur som man drabbas av. I så fall. Men något specifikt från liksom någon situation där någon har pratat just till mig om mig kring min person utifrån sexism. Nej, det kan jag inte känna av.
Har det hänt att du har fått fördelar på grund av att du är tjej? Antingen på fältet eller inom branschen?
Jag vet inte, det kanske andra anser att jag har liksom. Jag har svårt, jag har aldrig varit kille liksom i branschen, så jag har svårt att se hur skillnaden är för mig bara för att jag liksom är brutta. Jag tror inte det. Jag vet inte huruvida jag fick en anställning snabbare bara för att jag är tjej, jag vet fan. Jag är också ung, det är också en aspekt liksom. Att man kanske behöver nya personer bara. Det kanske man inte pratar så mycket om med unga killar som dras in liksom. Har du fått en fördel av att du är ung? Jag vet inte om man pratar om det. Kanske man borde prata om också då. Jag kan inte svara på det. Jag tycker ändå att liksom jag gör ett så pass bra jobb så att man inte behöver diskutera den grejen. Och nu menar inte jag att jag är en stjärna. Men att jag ändå gör det jag gör och jag klarar av det liksom.
Hur hanterar du lyssnarhat i den månen du får det?
Jag har inte så mycket lyssnat. Det var mest i början. Det är en typisk vanlig sak. Liksom. Ett nytt namn. En tjej var det väl det de riktade in sig på då. Men jag vet fan om det var så betydelsefullt för deras hat. Det kanske bara blev så de uttryckte det. Jag tycker att det är ganska lätt att hantera. Jag tar inte särskilt illa vid mig. Då jag kan ta illa vid mig om någon har en konkret åsikt om något som de tycker att jag har gjort dåligt. Som jag också håller med om att jag har gjort dåligt. Sen kan de uttrycka sig helt odrägligt liksom. I så fall, men då kan det ändå ta för att jag håller med dem i grundkritiken. Men om det bara är liksom någon som rantar om någonting utifrån att de inte kan hantera att jag är tjej eller att jag pratar med en viss dialekt eller sa ett visst ord, då tycker jag det är ganska lätt att slå ifrån sig och jag får inte så mycket sånt. Jag brukar alltid svara om det är någonting man kan svara på och då får man antingen inget svar tillbaka. Eller så får man det och då har de vänt på klacken och ser plötsligt, ja, gött att du läste och svara, härligt. Och så kanske de inte hatar mig så mycket mer.
Du är inne på dialekten själv där, du är uppväxt i Göteborgsområdet. Har du tänkt någonting på din dialekt när du nu ska tala i riksmedia?
Nej, jag önskar att jag lät mer göteborgsk i radio. Jag tycker att det är härligt med dialekter. Jag tycker att det är kul om inte alla låter likadana. Men den försvinner. Jag vet inte vad det är. Det är väl att jag bor i Stockholm.
Men försvinner den när du är on air eller också det privata?
I privata också. Det gör den. Nu känns det som att jag sitter och pratar ganska mycket göteborgska. Men jag umgås med folk från Örebro, har bott i Örebro och är i Stockholm. Så det blir en jäkla blandning. Det är synd. Jag borde ringa farsan varje gång innan jag ska in i sändning så att jag har e-mail liksom. Ta ett snack med honom.
Ladda göteborgska innan.
Ja, verkligen. Jag borde fan göra det.
Du har ju ett stort musikintresse, vet jag.
Ja.
Kan du inte berätta
ska
lite om
det? Ska
du
fråga mig om Bruce Springsteen nu?
Nej, faktiskt inte.
Åh, nej.
Du ringer i studion.
Vi stänger av den där.
Snyggt. Nej, jag är inte jätteimponerad av Bruce Springsteen, så vi lämnar honom därhän. Men du får gärna komma in på honom när jag frågar detta. Hur nära var du att gå in på en musikjournalistisk karriär?
Inte särskilt nära. Bruce Springsteen är okej för övrigt. Inte en hjälte i mitt liv. Jag hade en kompis som var musikredaktör på NA, Närkes Allehanda. Och då frilansade jag lite och skrev lite musikrecensioner. Gärna med en putslustig göteborgsvits på slutet. Men jag var väl aldrig nära så. Jag har ju för tusen aldrig varit nära någonting annat än det här. Jag har jobbat 4 veckor på Länstidningen i Södertälje också som webbredaktör och nyhetsreporter. Det är det jag har gjort. Sen, jag vet inte hur mycket jag hade riktat in mig på det. Det är så himla svårt. Jag hade min praktik på Radiosporten. Anders, jag har ju inte gjort någonting annat. Jag vet ju inte. Men det hade kanske varit någonting jag hade försökt. Jag vet inte tusan. Det är jäkligt kul med musik i alla fall.
Ja, du sa tidigare att du snarare lutar dig åt att kanske jobba med det skrivna ordet.
Nej, jag tänkte bara vilket som liksom ligger närmast mig om jag skulle det var ju liksom i kontrast till jämförelse med tv. TV som jag aldrig riktigt har tänkt på. Skrivande har jag ändå pysslat med lite grann. Så det är väl därför jag tänkte på det mest. Jag vet inte om jag skulle skriva om det då. Jag gör det jag får göra.
Skriver du privat?
Ja, men jag har liksom... jag har skrivit dagbok ganska mycket. Och inte på det här, åh gud, jag är så kär, jag är så olycklig. Inte det. Eller jo, när jag var liten var det väl det. När jag var allra... mina första dagböcker går ju mycket ut på att jag hatar folk. Väldigt spännande. Hittade någon... Fan, var jag då? Då var jag väl 6,5 när jag började skriva min första dagbok. Då är... 6 första sidorna är jag hatar Ulf därför att jag hatar Louise därför att behöver du skriva av mig. Så går det inte ut på nu. Men jag skriver liksom, jag har köpt en sån här dagbok, du vet, där det är typ 10 rader varje dag i en vecka. Bara för att notera liksom, hur var min dag, vad var mina tankar den dagen, sånt skriver jag. Och sen kan jag ibland, som 18-åring var jag väl, började skriva en bok. Många journalister som pratar om det. Den är borta nu som tur är. Gud vad pinsamt det skulle vara att hitta den. Men ibland kan jag bara skriva ner om jag tänker att det här borde någon skriva något om. Så kan jag göra någon notering, ett par sidor i datorn. Liksom.
Du har ett antal tatueringar, säger jag.
Mm.
En handfull, 5-6.
Ja, det beror på hur man ska räkna dem, du. Här är ju 3 fåglar, är det då... 3 tatueringar, är det en?
Och sen är det en på vänstra överarmen. Ett kassettband på biceps, höger biceps. Ett uggellejon.
Det är en skäggig katt.
Ja.
Ja, det blir några stycken.
Och sen någonting mer. Berätta hur du har tänkt kring dem.
Jag tycker det är snyggt med tatueringar bara. Den första gjorde jag väl när jag var 20 i Thailand. Har du hört något så klyschigt?
Nej.
Och sen tog det några år, så gick jag vidare liksom. Då tror jag det var kassettbandet som var det första, eller om det var ankaret med mor och far här. Något åt det hållet. Kassettbandet är ju gamla blandbandstiden som svarthårig popflicka med lugg. Sen är det bara grejer som jag tycker är härliga. Såklart ankaret med mor och far, förklarliga skäl. Sen har jag den här som är... Frida Kahlo inspirerad på vänster axel med någon slags krona, en dödskalle och en blomma och lite blad. Som ett klubbemblem nästan.
Verkligen.
Eller hur?
Verkligen.
Så det var dem. Jag tänker inte så mycket, jag bara gör. Den här skäggiga katten tror jag gick in och frågade på en tisdag. Har du någon tid? Ja, imorgon. Ja, okej. Okay. Så då blev det så.
Vad gör du när du är helt ledig?
När jag är helt ledig, om jag har jobbat jäkligt mycket, så ligger jag bara på min soffa och läser böcker. Kanske kollar på någon tv-serie. Lyssnar på musik. Jag tycker det är så otroligt skönt när jag har ro i kroppen att bara ligga på soffan och lyssna på musik. Titta upp i taket. Fan vad härligt det är. Kanske göra en gin och tonic. Kaffe med Baileys kan man också ta efter maten. Häng med mina kompisar. Vi bor alla på samma gata. Vi har typ 10 lägenheter på samma gata. 15 pers. Otroligt skönt.
Är det lätt att ha ett socialt umgänge när man jobbar så mycket kvällar och helger som du gör?
Nej, det är inte lätt. Det är absolut inte lätt. Det kan ju gå, även om vi bor på samma gata, det kan gå veckor liksom innan jag träffar folk ibland. Det märks mycket av på sommaren också. När alla har semester. Och jag jobbar. Som mest då. Så har det ju varit nu. 3 somrar i rad. Det är lite knepigt. Det blir ju mycket. Jag har ju börjat med att åka på semester själv. Liksom. Bara för att jag vill komma iväg och resa. Och gud vilket konstigt tonläge jag fick nu. Som att det var ledsamt. Jag tycker att det är superhärligt. Men i vardagen är det nog fan lite tråkigt. Att man inte... Nu har jag ju då som tur var att jag har mina kompisar på samma gata. Så man kan ju bara sticka över och kolla ifall någon är hemma. Men det är ändå lite knepigt. Det är det. Det är verkligen lite knepigt. Det är väl därför folk i branschen umgås ganska mycket med varandra, tänker jag. Men det gör inte jag på det sättet.
Umgås du inte med folk här på radion privat?
Jo, på Radiosporten umgås jag med några stycken privat. Jag har även varit på liksom, semesterresor med ett par av dem. Så, men inte, liksom, inte över gränserna. Inte med någon annan så, på någon annan redaktion. Det gör jag inte.
När jag researchar dig och ditt namn så hade du fått frågan om vem du ogillar en gång i tiden. Då svarade du Birgit Prinz. En tysk fotbollsspelare.
Mm.
Kan du inte berätta varför? Tyckte det var speciellt.
Jo, men hon är ju... hon har ju på något sätt fått personifiera det här tyskspöket som vi nu fick stöta på igen i EM. Jag vet inte om jag ogillar henne särskilt mycket, men det var väl något jag kände just då i så fall. Det är väl det som är huvudsaken med henne. Usch, stått i vägen så jäkla många gånger. Det gäller ju Nadine Angerer också, men de personifierar det där.
Vem tycker du att jag borde intervjua framöver i den här serien?
Har du pratat med Anja Gatu?
Jag har frågat henne. Hon har inte accepterat den.
Åh, Anja, gör det. Det skulle vara jätteintressant att höra henne, tycker jag. Just eftersom hon... Jag har någon slags makt, så som sportchef. Liksom. Hur hon ser på det. Vad hon vill besluta och sånt där. Det skulle vara intressant. Det var ju tråkigt att inte hon ville göra det.
Hon kanske vill. Hon har bara inte så hunnit svara på mejlet.
Okej. Okay. Ja. Ja, men det var det. Det var henne som jag ville. Jag tycker du ska skicka igen.
Är du intresserad av någon form av operativ chefsroll på Radiosporten? Eller något annat ställe om du vill det?
Nej.
Du vill vara reporter?
Ja, just nu i alla fall. Jag bestämmer ganska mycket ändå. Nej, det gör jag inte. Men vi har väldigt mycket diskussioner på Radiosporten. Det är väldigt lite så att en chef bara går in och pekar med hela handen. Så man får ju vara delaktig liksom. Eller så är de jäkligt bra på diplomati och gör det som att vi känner att vi är delaktiga.
Det är bra chefer gör ju så.
Ja, de gör ju det.
Du, sista frågan. På vilket vis sätter du agendan i Sportsverige? Har du någon idé med din yrkesutövning?
Nej, jag tycker att det är problematiskt om man som journalist skulle ha det på ett sätt. Jag kan väl så, ja, vi har ju liksom ett tydligt public service-tänk på Sveriges Radio kring mångfald och allt möjligt. Och då kan jag väl känna att jag vill försöka jobba mot att vi blir bättre på det. Det kan väl vara en agenda på Radiosporten i så fall.
Tusen tack för att du ställde upp, Susanna. Lycka
till. Det var det lilla.
Agendasättarna görs i samarbete med NordicBet. Gå in på nordicbet.com för de bästa oddsen och de häftigaste spelen. Och glöm inte att du måste vara minst 18 år för att spela.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.